Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Då skulle han skriva en vitbok om den här affären. Så då tog han med mig till krogen. Och då sitter han där och ursäktade igen hela tiden. Så honom blev jag ju tokig på. Jag gick därifrån och jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak, va? På ett ställe dit ljuset strålar aldrig når, va?
Jakt som har pågått i gott och väl 10 år tror jag, och försöka få det hit.
I 10 år?
Ja, det tror jag nog.
Att få tag i mig?
Ja, visst.
Okay.
Nästa år är det 25 år sedan vår älskade professor i kriminologi gjorde debut som expert i tv. Och han säger efter inspelningen att han fortfarande tycker om det. Att få hålla sig ajour får alltjämt Leif G.W. Persson att ticka. Han växte upp på Gärdet med en idoliserad pappa och en mamma som han tyckte svek. Men känner han i någon mån skuld kring henne? Dricker han för mycket? Skriver han på någon ny bok? Och på vilka sätt förändrades han som människa av att sitta med en genomfryst gevärspipa i munnen? Det här är Värvet, avsnitt 551.
Yes!
Då är vi igång.
Vi är klara.
Hur står det till?
Jo, det är inget bra. Som man gör när man är snart 100.
Men... du har väl en bit kvar dit i och för sig?
Ja, men alla dagar så känns det inte på det viset om jag säger så.
Nej, jag förstår. Men du, nu har jag varit här en stund och roddat lite grann. Jag hörde dig prata om jakt. Du ska ut och jaga i veckan.
Jag ska jaga på torsdag, fredag. Ja.
Vad blir det då? Fågel?
Nej, vi ska skjuta klövvilt.
Gris?
Ja, det är då vildsvin gjort. Vildsvin, dovvilt, kronvilt, rådjur. I år skjuter vi inga älgar för att stammen har gått ner så kraftigt som på vår pre. Men, och det gör vi på gården i Sörmland. Där jag bor halva tiden ungefär.
Mm.
Och det ser jag naturligtvis fram emot. Jag har jagat sen jag var ganska liten. Bössan var dubbelt så långt som jägaren.
Ja, och jag har funderat lite på det där. Du gjorde ett jättefint jaktprogram med Lotta Lundgren för några år sedan.
Ja.
Det var ju ett ganska filosofiskt program.
Jo, det är ju det. Jakt liksom. Jag ibland, om jag inte hade börjat skjuta på djur när jag var väldigt liten, för jag var inte mer än 5-6 år när det startade. Då, och på den tiden fanns inga dataspel och sådär. Så att det var liksom äventyrslandet för en ung gosse. Hade jag gjort det vid vuxen ålder, jag är mycket tveksam till det faktiskt.
Okay.
Så att vi pratade mycket om sånt, och så pratade vi om när man då har tagit sig an den där hanteringen och börja döda något som faktiskt lever, va? Som man ju inte har någon anledning att hysa agg till. Vilket ju är annars en vanlig orsak till dödande. Då påverkar jag naturligtvis. Va? Och det var mest sånt vi pratade om. Hur man förändrar.
Jo, men jag tycker att det är en... alltså det jag ville fråga dig om är vad jakten har givit dig under alla de här åren.
Ja, det har gett mig en förskräcklig massa. Allt ifrån närheten till naturen till umgänget med kamrat.
Mm.
Det täcker hela skalan inom mig. Och de jag jagar med nu, det var ju ganska länge. Var det mina gamla kompisar som jag då har jagat med sen jag var tonåring ibland. Och med dem är det så att nu är de antingen döda eller har gått in i dimman. Och då fyller man på med deras söner och sådana där saker. Så att en av mina äldsta jaktkamrater, han gick och dog här i början på året. Och mycket oväntat, han var lite äldre än jag, han var några år äldre. Men annars pigg som en mört faktiskt. Men så gick han och dog, men då har jag då övergått till att jaga med hans son istället. Det handlar ju om två saker väsentligen, dels närvaro. För att du ska kunna bli en bra jägare så krävs det närvaro. Och det andra är förväntan. Jag får den där frågan, vad är den bästa jakten i ditt liv? Och svaret på den är givet, det är den som just ska börja.
Mm.
För du vet ju inte vad som kommer att hända inom loppet av någon timme eller så. Och så blir det som vanligt igen, men det glömmer du rast bort när nästa jakt ska ta sin början.
Mm. Men det där kollektiva, jag menar, har du är ensam å ena sidan, men du behöver kollektivet också.
Jo, men förr i tiden när jag hade okej fysik, va, då jagade jag ju väldigt mycket ensam.
Okej.
Och då tog man sin bössa så gick man ut på kvällen eller morgon. För det är då som djuren är mer aktiva, och så jagade man.
Mm.
Men det, den biten har i stort sett upphört, så att nu är jag ju tvungen att jaga under kontrollerade former. Jag är inte så spänstig längre, för att ta det enkelt.
Men du rör dig ju här utan käpp och så vidare.
Ja, vars. Men är det, om det är terräng så krävs det nog både 2-3 käppar.
Okej. Men hur får du ihop det då? Alltså, du kan ändå röra dig.
Ja, men det kostar på. Ja, det gör.
Du är slut efter en dag i skogen.
Ja, ibland är jag tvärslut. Men jag kan inte låta bli det ändå. Att den där förväntan är så stark. Men det var sånt som Lotta och jag pratade om.
Ja.
Ja, nej, hon var ju förvånansvärt kompetent på det där som handlar om att trycka av. Ja, hon sköt nästan som jag gjorde.
Men jag vet inte, jag har pratat om att jag ska börja jaga i 20 år nu. Det blir liksom aldrig av. Tycker du att jag borde ta tag i det? Eller är det faktum att jag fortfarande inte har tagit tag i det ett indicium på att då kan jag lika gärna låta bli?
Ja, du har förmodligen så mycket annat som upptar det, ja. Men jag skulle rekommendera att du bara fall prövar det på. För att det är en intressant erfarenhet, och det kommer att skänka dig nya insikter om hur du är som människa och sådär.
Jag har ett tidigt minne av att jag var med morfar och vi tog ur en älg. Det var liksom ett sånt där minne för livet på något sätt. Och jag tror att jag vill tillbaka till det. Alltså, för det är väl en nära livet upplevelse, va? Tänker jag.
Ja, nära livet och nära död. Jag ska visa en bild här.
Ja. Vi sitter vid din dator här.
Ja, just precis. Så, där har vi. Upp. Här ska du se. Jag har 13 barnbarn. Men det var en av dem som är intresserad av jakt. Och han är på bilden där, han är 8 år.
Ja, vad ser vi på bilden?
Ja, det är jag och han. Vi sitter på trappan till huset där vi bor nere på gården då.
Ja.
Och vi ska strax gå ut och jaga han och jag. Och det är augusti, före pandemin. Idag är han 12 år. Men han är intresserad av jakt. Så att nu till jul, vilket han inte vet om, så ska han få sitt första riktiga vapen.
Ja, oh, wow.
Och då så sen på han då börja på det där vanliga viset. Skjuta på pappersfigurer och sådär.
Ja.
Och vi ser om han fortsätter med det. Men jag har haft andra. Jag har 6 barn också. Och ingen av dem jagar. Men några har liksom provat på det och bestämt sig för att inte fortsätta med det.
Mm.
De tycker det är för påtagligt.
Vad ger man för bössa till en 12-åring?
Nej, ett salongsgevär.
Okej. Okay.
Mm. Det är så att säga mildast i det jaktliga sammanhanget.
Men det duger till att skjuta kanin och
det fågel? Det duger till att skjuta en elefant med, om du sätter kulan på rätt ställe.
Okej.
Okay. Men det är inget jag rekommenderar för elefant. Men det duger till det mesta, ja.
Mm.
Även mycket finkalibriga vapen med små kulor kan vålla dödlig skada beroende på var man placerar dem, så att säga.
Mm. Lungan helst.
Nej, det skulle inte funka på en elefant.
Nej, kanske inte i det fallet.
Men anta att du skjuter i tinningen exempelvis, så då funkar.
Jag tror inte att jag börjar med elefant. Men har du skjutit, alltså, har du varit på den typen av jakt?
Ja, jag har varit på den typen av jakt, men jag har aldrig skjutit elefant. Det är möjligtvis att det är barbar som, från barndomen som spökar.
Mm.
Jag har mest skjutit sånt som går att äta faktiskt.
Mm.
Och det andra jag har lämnat där hem. Jag har skjutit en del rovvilt. Och det är mest för att befordra tillgången på sånt som går att äta.
Mm.
Men jag har inte hållit på att sjösa lejon och sånt där. Tigrar på den tiden. Man kunde skjuta sånt. Nej, det är... Ja, annars har jag skjutit en ansenliga mängder, och det har varit då i huvudsakligen i Sverige, även om jag har jagat över hela jordklotet. Men det har varit sånt där som älgar, som jag har skjutit en ansenlig mängd. Och hjortar, alltså dåvilt och kromvilt, och sen rådjur naturligtvis, och vildsvin på senare år. Jag sköt mitt första vildsvin här i Sverige på frilevande vildsvin. i slutet på 80-talet. Och det var nere i Sörmland. Och sen har jag jagat fågel naturligtvis. Och, men jag är inte främmande för att jaga råtte heller. I lagor. Det är en intressant jakt. Det är sluga djur. Råtte ska du inte underskatta som jaktbyte. Men det är ju inget du äter efteråt, va?
Helst inte, va?
Nej. Även om det säkert går.
Du, jag är nyfiken på en grej. Du har ju varit öppen med det mesta faktiskt. Men en sak som du har varit frikostig med att prata om är ju ditt förhållande till alkohol. Det var självupptaget kanske, men jag tog med min bok till dig också som handlar om att jag försöker få ordning på mitt drickande. Du har ju haft ett off and on förhållande med alkohol så pass mycket. Hur tarvar det väldigt stor liksom självkontroll för dig för att få ordning på det där?
Ja, nej, inte längre. Men jag drack alldeles för mycket under slutet på 80-talet. Jag började tidigt och sådär. Och då är det ganska reflektionslöst. Men nu orkar jag inte mer rent fysiskt längre. I något läge där så då sa min läkare åt mig att så här kan du inte hålla på. För då super du ihjäl då. Och jag gjorde det för att få tyst i huvudet att säga. Men då bestämde jag mig för att jag skulle vara nykter halva året. Sluta dricka på nyårsafton och så började till midsommar. Mm. Och det körde jag med i 16 år. Eller vänta nu, ännu mer. Det är 22 tror jag. Men sen kom den här pandemin då, 1919. Och då hade jag inte ro, i kroppen. Alltså då blev det lite att jag sladdade tillbaks då till det där att jag drack när jag kände för det. Men det var inte som förr. Mm. I och med att jag klarade inte av att dricka 2 dagar i sträck. Har jag druckit en dag, och jag talar inte om några mängder. Det räcker för att jag inte ska ha minsta behov dagen på. Mm. Och det tror jag beror på åldrande. Så att jag har nog passerat det där med, jag tror inte längre att jag är ämne för att bli alkoholiserad. Men det är en återkommande fråga för de som har den typen av problem. Att hur ska man kunna dricka och få ut det bästa av det och undvika baksidan? Mm. Hur ska man kunna dricka alkohol på ett normalt sätt? Och jag tror att det är väl ålder mer än något annat som har tagit mig dit.
Så det handlar bara om att hålla ut en 30 år till, så vad det säger.
Ja. Nå, det finns ju andra sätt, men... Men anledningen till att jag berättade om det var mest för att för folk har ju sådana där, det är att du dricker för mycket eller till och med att du är alkoholiserad. Det behöver ju inte med nödvändighet betyda att det går åt helvete i allt annat, va. Om man tittar på Nobelpristagarna i litteratur och även många av dem som har fått sådana där naturvetenskapliga priser, så är ju de ganska så... Majoriteten av dem har väl varit ganska så alkoholiserade, va? Vilket inte har hindrat att de har fungerat i andra livsavgörande meningar. Mm. Så att det var därför jag berättade om det, att man faktiskt kan dricka för mycket utan att gå under så där tvärt och totalt.
Mm. Sen är det skillnad på missbruk och alkoholism också, tänker jag. Alltså att dricka, jag kan vara nykter i 2 veckor om jag vill, men när jag väl dricker i vissa situationer så blir det ju alltid för mycket.
Alltså, det har jag överkommit. Förut var det nog så att det blev lite mycket, men numera så är det så att jag, det är som det slår till någon spärr, va? Mm. Och då lägger jag av.
Något slags mättnad?
Just det, enough, va? Det vill jag inte ha med. Men jag, och så dricker jag mycket mjukare saker. Jag vin dricker jag. Mm. Jag öl har aldrig riktigt varit min stora grej. Men mest som en... Jag tar det för att skölja ner nubben när jag äter sill och sådär. Men annars är det vin jag dricker. Mm. när jag höll på här för en, ja, en 6 år sedan, så jag en gammal skolkamrat, han jagade också rätt. Och vi delade bänk för sådär i plugget i realskolan för 70 år sedan. Jag är inte 70, men 65 i alla fall. Och då frågade han mig om jag inte skulle ha ett sånt där kändisvin. Och då sa jag att det hade jag nog gärna. Men problemet var att jag inte fick, för att jag jobbade på SVT med sådana här brottsprogram. Och då får man inte hålla på med sånt på sidan om. Men sen så fort jag la ner det, va. Det var då jag startade det där med att ge ut viner under eget namn.
Mm.
Och de dricker jag med förtjusning, mina egna viner. Mm. Nej, jag tycker nog att jag i dagsläget sedan länge så har jag hanterat det där ganska bra.
Mm.
Och jag vet inte. Jag, det finns ju till och med läkare som säger att när man har passerat en viss ålder så är det, så är det till och med medicinskt fördelaktigt att ta sig ett glas rödvin till lunch och kanske 2 till kväll.
Mm.
Ja, jag köper det.
Ja, det där, ja, den dörren vågar jag inte riktigt glänta på, att dricka till lunch. Men ja, kanske någon.
Vad synd, för jag ska strax ge ut ett nytt märke i mitt sortiment av viner. Som, det är en Riesling. Men den är faktiskt ganska bra. Det är en tysk från Rheinland.
Knastertorr, frågetecken.
Ursäkta?
Är den knastertorr?
Nej, men den är väldigt drickmänlig, om jag säger så.
Okej. Okay.
Mm. Ja, men om du säger så där så blir jag ju tveksam. Och jag vill ju inte locka över dig på fel sida.
Nej, det är ingen fara så. Det är bara det att jag får nog inte så mycket gjort ifall jag dricker på lunchen.
Nej, precis. Nej, men det, jag föredrar lunch framför middag. Och i så fall, när man ska äta lunch då och dricka alkohol, då ser jag till att jag inte ska lösa världsproblem på eftermiddagen kvällen. Utan då får det bli middagsvila och sen så kanske en stund framför tvn som avslutning.
Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, 3 veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, jag tror jag sa förut att jag ville prata om två egenskaper som jag tänker på med dig. Det ena är ju då, som sagt, nyfikenheten. Men det andra är din, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men jag tror att det är självkänsla. Att, alltså, om man tänker medialt, att du har varit så här, nej men så där är det inte.
Nej, nej, det är riktigt. Men, ja. Men det grundar sig på att jag har en ganska, vill jag påstå, god kunskap om det som jag uttalar mig om.
Mm.
Och sen så stämmer jag ju av dem så fort jag får facit. Och det har förvisso hänt att jag har gjort betydande misstag. Och de har jag gjort i kraft av att jag tänkte helt rätt utifrån mina erfarenheter. Och, men det är då kan, och när det inträffar, det är då man kan lära sig någonting ytterligare. Nämligen att om vi tar det här med kvinnor som försvinner då, och det visar sig att anledningen till att de har försvunnit är att de har utsatts för ett grovt brott. Vem har gjort det då? Ja, i betryggande majoritet av fallen så är det karen deras. Va? Men det är inte 100%, va? Vore det 100% då kunde du bara skicka dem direkt till domstolen. Va?
Mm.
Och de gånger som sånt har hänt och jag har haft fel, då beror det på att det har... Det borde ha varit karen deras. Men det var inte det. Och det är väldigt lärorikt. Så att det tror jag är bra. Och jag har inga problem att ändra mig och sådär.
Mm.
Jag ägnar hyggligt tid när jag har gjort sådana här utsag i tv och offentliga sammanhang. Och så kommer jag på att det här stämmer ju för fan inte. Då har jag inga problem att säga det.
Mm.
Att här blev det nog fel, va? Och samtidigt så brukar jag då säga att, och det blev fel beroende på att jag tänkte helt rätt, va? Utifrån den kunskap som ändå finns om det här som helhet. Men det här var ett sånt där undantag som bekräftade regeln.
Mm. Är du likadan privat? Om du har en dispyt med frugan, så att säga?
Det är alltid så med folk, kloka människor, att de är bättre att ge råd till andra än till sig själva. Och det beror ju på att då har de den där nödvändiga distansen. Va? När det kommer till dem själva så tror jag att ska man ge sig själv råd, då är man en usel rådgivare.
Okay.
För att du är så involverad i det så du ser det inte klart. Jag är fullt normal, vill jag påstå. Så att, ja, jag är bra på att ge råd till andra. Jag är bra på det där med brott. Men visst, när det kommer till mig själv så är jag väl ingen höjdare, va?
Okej, okay. Så att om du har haft fel i liksom en konflikt, då är, det tar tid innan du ber om ursäkt?
Ja, det är jobbigare att rätta till det än att erkänna ett yrkesmässigt misstag.
Mm.
Det är beroende på att det är så nära.
För du har ju beskrivit dig själv som svår att leva med.
Ja, det kan jag tänka mig att det kan inte vara någon höjd. Jo, nej, men det beror ju på att jag har ju då sånt behov av att få vara i fred. Jag var ju under min karriär, för den var ju ändå ganska hygglig, vill jag påstå, rent objektivt. Så jag blev chef, va? Och jag var nog den absolut sämsta chefen som tänkas kan. För att jag försåg mig med favoriter bland mina underställda medarbetare och sådär, och sådana som jag hade hatat, för att jag skulle aldrig drömt om att anställa dem, men de fanns där när jag kom dit och sådär, och sånt funkar inte, va?
Mm.
Så får man inte göra. I något tillfälle så blev jag erbjuden att bli generaldirektör för en myndighet, och i rena sådär häpenheten så tackar jag ja, va? Erbjudandet gjordes kvällstid när jag åt middag med statsrådet och som var ansvarig för det departementet plus någon annan. Och då säger jag, ja visst, och så ringer jag min fru, jag bodde vid den tiden i Göteborg och jobbade i Stockholm. Och så sa jag, berätta om det här, va? Och hon är alldeles tyst, va? Och sen säger hon så här, åh herregud, hur ska det gå för personalen? och då kan jag inte sova på hela natten, va? Och då ringer jag på morgonen och till statsrådet och säger att jag hade ångrat mig, va? Och det får man inte göra om man har fått ett sånt erbjudande, och tackar jag. Så att, sen har jag inte fått några sådana. Mm.
Men ja, nu vet jag inte riktigt hur vi kom in på det här. Men den här...
Jo, du frågade om det där med självbild och tvivel och sånt där.
Ja, fast egentligen vill jag väl åt det här med att du känns orädd. Och då undrar jag lite grann var det där kommer ifrån. För att jag menar, vi är ju ett konsensusdrivet folk. Man vill gärna liksom vara överens med alla, men inte du riktigt.
Jo, men du kan ju inte hålla med alla idioter hela tiden. Och det är omöjligt. Men idioter är ju så att de är idioter på olika sätt i en saklig mening. Så det går inte ihop. Polisen var en organisation, om vi tar den konkret. Den var ju en saklig mening. Det är en organisation som har så stora inre motsättningar. Så att det är omöjligt att bli osams med alla samtidigt. Va? Det går inte. För att om du säger något och som gör dig till osams med en tredjedel, så får du dina bästa vänner i en annan tredjedel. Va? Och de älskar dig och förstånd. Nej, men det är inte så konstigt. Ja. En bidragande orsak till det där är ju att jag... Dels är jag intresserad av saker. Va? Jag vill inte hävda någonting som jag inte tror på. Va? Men gör jag det har jag inga problem att göra. Va? Jag behöver inte bekymra mig om ekonomi och sånt där. Va? De flesta håller ju käften, inte för att de tycker så. Eller nickar, samtycker då. Det gör de inte för att de tycker så. För de tycker nog tvärtom om du... Men grejen är den att de vet att det kommer få konsekvenser för dem. Om de ger uttryck för sin uppfattning. Mm. Negativa konsekvenser. I värsta fall att de förlorar jobbet. Men jag har aldrig behövt tänka i de termerna. För jag, tidigt så fick jag så pass mycket pengar så jag var fri och be folk fara åt helvete då. Mm. Och ett tag så var jag ganska svårt förtjust i det också. Så att jag överlevde tyvärr det där. Jag var alls för benägen att be folk fara åt helvete. Det lättade på det inre trycket på något sätt.
Mm. Apropå då att be om ursäkt, har du gjort det till några
dagar? Jag ägnar mer tid åt det, att be om ursäkt än att skälla på folk.
Okay. Mm.
Men jag lätt för båda, va?
Ja, men om vi går in i den här liksom, jag kallade det för självkänsla, det kanske är fel ord, men bristen på rädsla då. Så jag hade, och jag vet att det här är en grundanalys och jag har säkert fel i ett par av dem, men jag har tre teorier till varför du har blivit så pass vad ska man säga, egen.
Ja.
Den första är att du genuint känner dig älskad som barn.
Jaha. Åtminstone ja, men min pappa var det nog så.
Ja.
Men min mamma var det definitivt inte så.
Nej, jag har förstått det.
Ja. Men ja, jag vet. Nej, det tror jag inte på.
Nej, okej. Okay. Men du hade... För jag menar, när man läser... när du skriver om din barndom så låter den ju sådär genuint... lycklig liksom. Åtminstone de första åren.
Ja, men det var väl inte så konstigt. Jag kunde ju alltid knäppa på min fantasi.
Ja.
Mm. Det var ju som strömbryt och så. Jag kunde slå av och på. Jag var ju tidigt intresserad av att läsa. Om den vardag där jag vistades just då tädde sig allt för knepigt, då kunde jag ju fly till en annan. Mm. Genom att läsa någonting. Eller ge mig ut och spana på fältet och så vidare. Va? Och upptäcka skumma figurer som jag då skuggade och sådär. Sånt där höll jag ju på med. Men så, och sen har jag alltid varit intresserad av saker. Va? Mm. Det där andra har inte varit så intressant för mig. Hur folk uppfattar det och sånt där.
Nej. Och då, den andra teorin är ju det som du redan var inne på nu. Att du liksom har... i större delen av ditt liv haft fuck off kapital som det kallas, alltså det vill säga att man har, man känner sig så ekonomiskt trygg att man inte behöver bry sig om det.
I vart fall under den yrkesmässigt kritiska tiden när jag är en offentlig person och så. Då har jag det. Och ja, rent demografiskt då, så från 30 år och framåt. Så att jag inte behöver bry mig om den delen. Och det är ju skönt, va?
Min tredje teori, ja, det här är kanske farfetched, men jag tänker mig också att, jag menar, om ditt liv skulle bli en film, så tänker jag mig att en nyckelscen skulle ju vara när du sitter med gevärspipan i munnen, så att säga. Och jag tänker mig att efter en sån händelse, när du väljer livet på något sätt. Då tänker jag mig att man kanske ser till att göra mer av det. Eller skiter i det som är oviktigt, om man säger så.
Nej, men jag tror det var så här, va? Att ja, du tänker på Geijer-affären då, när jag blev kontaktad av en journalist. Och han har en massa... det är han som driver det där. Och då bekräftar jag då och säger att vi har faktiskt gjort samma iakttagelse så för drygt ett år sedan. För att det var ju så lång tid som hade gått, så hade vi då, alltså Rikspolisstyrelsen, ledningen där, hade kontaktat statsministern och gett uttryck för sina farhågor i skriftlig form. Nämligen att landets justitieminister hade umgänge med prostituerade kvinnor. Och då bekräftade jag det, va? Och vad hände sen då? Ja, till att börja med då, det där motsägs ju, va? Inte minst av statsministern och alla andra inblandade. Antingen duckar och håller sig undan, eller också så säger han, vad fan, det här är ju förtal, va? Den utpekar, han säger att det är nog det värsta man kan råka ut för, den typen av skamlighet. Och eftersom jag vet att det jag har bekräftat är fullständigt sant, va? Och då tänker jag så här, när jag mår som sämst, så tänker jag så här att, har jag blivit tokig? Är det här någonting som har uppstått i min fantasi? Det har aldrig gått något PM och sådana där saker. Kan det vara så? Och då blir det tillvaron för mig obegriplig, va? Och det är då jag hamnar där. Det var nere i min jaktstuga mitt i vintern för övrigt. Det var jävligt kallt, kommer jag ihåg. Och tänker att det är lika bra att avsluta det här. Men när jag väl skulle göra det så... Jag fixar inte den biten. Och konkret kommer jag ihåg när jag, för det var flera grader kallt inomhus, att när jag satte mig på golvet där, och så hade den bössan, var ju också flera grader kall, och när jag då stoppade in pipan i mun, då kände jag det där kalla kornet mot gommen så här. Du vet, som när man slickar på något på vintern av järn. Så kändes det. Och då bara gör jag så, va? Och sen sitter jag där och skakar. Sen åkte jag hem. Men så småningom inser jag att jag var ju inte tokig, va? Och då övergår det där till någon förbannelse, va? Jag känner mig djupt orättvis behandlad. Och i det läget så bestämmer jag mig då för det andra, att nu jävlar ska jag ge igen, va? Och då skriver jag den där boken, Grisfesten, som av någon anledning handlar om just en justitieminister som går till prostituerade, vad en sån kan råka ut för, vad den där klassiska säkerhetsproblematiken som uppstår så fort du har gjort någonting som gör det till ett lämpligt offer för utpressning i helt andra sammanhang. Det som vi just nu kan iaktta när det gäller högsta polisledningen. Och så kommer den boken ut, och jag kommer ihåg att mitt förlag, de var inte så jävla roade, för de hade sett fram emot en lärobok i kriminologi, en sån där stadig långsäljare, va, som man kunde pressa på studenterna, som man hade i 20 år helst. Inte någon roman som inte, för nästan inga romaner gick ihop ekonomiskt, va. Men jag tjatar på där, och så småningom lyckades jag tjata upp upplagan från de sedvanliga 2500 exemplaren. För sen blev det för dyrt att ge ut, va? till 4 000. Och så kommer boken ut då i september var det. Och det är då mer 10 månader efter den här Geijer-affären som inträffar i november året innan. Då kommer den ut och den säljer slut på typ ett par timmar, så finns det inte en bokjävel att få tag i. Och på den tiden att göra bundna böcker, det var en sån här hantverksprocess va. Så att nästa upplaga som man då lyckas, för att det, problemet var de där hårda pärmarna, för de måste dit för hand så att säga. Så att det tog en jäkla tid att få ordning på nästa upplaga av bunden grisfesten. Men det, så nästa upplaga man ger ut, den är obunden. Det är så här med mjuka pärmar, för det gick mycket fortare. De kunde man göra maskinellt. Så den kommer ut då någon vecka senare. Då har man gått upp från 4 000 till 30 000. Och det var också slut samma dag. Och då plötsligt så förändras mitt liv ekonomiskt.
Så det faktum att du var nära döden, det var inte det som förändrade dig, utan det var framgången med boken som följde?
Ja, i och med att jag inte sköt, jag trycker inte av.
Nej, men jag tänker ändå att det, jag vet inte fan, jag tänker ändå att det borde ha förändrat dig i någon mening.
Ja, det är klart det gjorde. Jag vet att det är sådär 20 år, Jag var väldigt bitter på vissa personer. Mm. Och det är jag fortfarande, är det några som jag inte hälsar på. Mm. Och de var ju inte vilka som helst då. För de hade ju då anpassat sig till den här officiella beskrivningen. Och de blev aldrig drabbade av det. Mm. Att de faktiskt hade fört folk bakom ljuset.
Skulle det inte ge dig lite sinnesfrid om du kunde förlåta dem?
Jo, idag blir jag med inte.
Okej. Okay.
Men och jag till och med att en människa råkar ut för någon sån där mycket enskild händelse som man inte själv har planerat, utan som bara så att säga prackas på honom. För så var det ju, va? Det var inget som jag hade instigerat, utan jag blir kontaktad och jag svarar på en rak fråga. Det här är ju i efterföljd av den här Watergate-skandalen i USA som har inträffat några år tidigare. Så jag visste ju risken med att ljuga i sådana här sammanhang. Och då tänkte jag, okej, jag bekräftar det här, jag litar på det där meddelarskyddet. Det blåste ju DN iväg i samma ögonblick som de blev föremål för någon kritik och invändningar. Och sålde ut sin källa, va. Och då plötsligt så framställs jag som någon sån där... jag ägnar mig åt grovt förtal. Mm. Ljugit rakt upp i ansiktet på en hedervärd människa och allt det där skiten. Och det hade jag inte, va.
Vem var chefredaktör?
Ja, honom har jag förtänkt. Han heter Hans Ingvar Jonsson, tror jag.
Okay. Mm.
Och den gick jag faktiskt... Han kom senare, några år senare... Ett par år senare, då skulle han skriva en vitbok om den här affären. Så då tog han med mig till krogen. Och han ville då prata med mig också. Och då sitter han där och ursäktar det en hela tiden. Så honom blev jag ju tokig på. Mm. Så då reste jag. Jag gick därifrån, jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak. Va? På ett ställe dit ljuset strålar aldrig når, va. Och så gick jag därifrån och på vägen ut så betalade jag min del av notan. Men så den förbannelsen satt i kanske 20 år. För att jag tyckte, om det var någon som var beljugen så var det ju jag.
Ja visst.
Och dessutom var jag beljugen i ett sammanhang där jag stod för det goda och de som beljög mig stod för det onda. Mm.
Men å andra sidan, om det inte hade hänt...
Ja, och sen så fick jag alla de där pengarna som ingen trodde jag skulle få. Och då tänkte jag så här att det här måste vara ett utslag av gudomlig rättvisa. Mm. Någon där uppe har observerat och tänker så här får det fan inte gå till. Va? Mm. Och så hur rättar vi till det? Jag låter han sälja osannolikt mycket böcker. Så han tjänar en förskräcklig massa pengar. Och det var precis det som hände. Och det var som att jag fick något sånt där far åt helvete mandat uppifrån.
Exakt. Mm,
ja, så.
Du, förlåt om jag tar ner stämningen efter det här, men jag funderar också på en sak som jag kanske har en minst sagt ansträngd relation till delar av min familj. Och jag tänker mig att du har verkligen haft det med din mamma också.
Ja, menar... fast det är numera mest i form av dåligt samvete. Va? Jag måste ha missat något. Va? Mm. I och med att hon var så jävlig på att laga mat. Va?
Mm.
Och jag kommer inte riktigt på vad det är. Och det tror jag, hade det inte varit min mamma, för nu är vi så nära. Då hade jag nog kunnat lura ut det, va. Men det blir sämre och sämre på sånt när det är närheten. När det blir för nära.
Mm. Så hade du, om du liksom fick spola tillbaka tiden 20 år eller någonting. Hade du pratat med henne då på ett annat sätt?
Ja, efterhand hade jag nog varit mer fördragsam.
Mm.
Jag hade försökt sätta mig i hennes ställe.
Mm.
På ett sätt som jag inte gjorde.
För det var ett samtal som borde ha ägt rum.
Ja, det tycker jag nog definitivt att det borde ha varit.
Mm.
Men i och med att jag hade pappa, så han var ju både mamma och pappa. Då slapp jag ju den biten.
Mm.
För han var ju då en där. Han var hygglig. Mm. Han var en hygglig kar.
Så om du skulle ge mig ett råd kring det där med att ha en knackig relation till exempel en förälder. Skulle det vara då att jag borde prata med den personen?
Ja, och innan du gör det så tror jag att du ska försöka sätta dig i den personens ställe.
Mm.
Vad är det som betingar det här egentligen? I mitt fall så tror jag att jag hade tidiga framgångar faktiskt. Även när jag gick i skolan, så jag var ju med Vi som vet mest och sånt där. Så jag var ju på DNs första sida och löp när jag var så där 17 år. Va? Och min mamma hade nog ju fixat att ta sig dit i kraft av sina kvaliteter. Kunskapsmässigt och intellektuellt. Men hon hade aldrig fått det. Va? Men jag tänkte aldrig i termer av att hon kanske är jävligt avundsjuk på mig. Va? Att jag har fått det där som först borde ha tillkommit henne. Och även om det nu inte hade varit så borde jag ha varit mer fördragsam.
Mm.
Istället så gick jag liksom i baklås. Va? Jag gör ju långt senare, nämligen när jag inte får begrava min pappa då.
Mm, visst.
Men det var väl hennes sätt att hämna.
Mm. Ja. Du, jag förstår att du ser fram emot jakten. Julen står för dörren. Hur kommer du fira?
Nej, vi ska vara ner till landet. Och ett skäl är att vi ska jaga i mellandagen. Och så ska jag umgås med barnbarnen och barnen. Och så ska vi äta så där lagom mycket och inte allt för mycket julmat. Och sen ska jag då se till att mitt jakt... När ska det här sändas?
Det är nu på måndag.
Jaha, på det viset. Ja, okej, men jag tror inte han lyssnar på den här podden. Men så ska jag se till att han på sin bössa.
Mm.
Och sen kommer jag att ägna en god del av tiden åt att skjuta in den och skjuta till mål och sådär.
Gud vad mysigt. Det låter som härlig tid med morfar. Farfar,
ja,
morfar.
Ja, vi har mycket trevligt när vi är ute tillsammans.
Mm. Du, ta hand om dig och dina barn och barnbarn. Okay, så hoppas jag att vi ses igen.
Ja, verkligen. Och stort tack för buteljen som du medförde. Och då ska jag berätta för de som inte kan se det i bild att det är ett franskt rödvin från Saint-Emilion som heter Chateau Beausejour.
Mm. Du, tack för idag.
Tack.
Ja, det tog drygt 10 år, men så fick jag äntligen fästa Leif GW Persson på band och det var värt väntan, känner jag. Om det inte var en julklapp till dig som lyssnar så är det definitivt till mig. Tack Nina Westin för att du bokade och producerade så bra. Och god jul Acast förstås, men det största imaginära paketet går traditionsenligt till dig som valt att lyssna. Tack för det och ta hand om dig så hörs vi i mellandagarna. Och firar du jul ensam vill jag att du ska veta att det finns någon som tänker på dig, nämligen jag. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.